Hej och välkomna till HUM-podd. Aktuell forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. Vi som pratar idag är jag, Bärbel Westfall, och
jag, Jonas Svensson. Och med oss här idag så har vi Leticia Gomez. Välkommen.
Ja, tack så mycket, Bärbel och Jonas.
Du är lektor i spanska, men också filmvetare. Har vi förstått. Och det är mer om din forskning än ditt lektorskap vi ska prata här idag. Och vi vill ju alltid veta våra gästers akademiska historia, så att säga. Du disputerade i Göteborg och sen hamnade du på Linnéuniversitetet. Kan du berätta lite om den resan?
Ja, det stämmer. Jag började 2018 att arbeta här, mest för att jag hade disputerat i Göteborg, men jag hade läst tidigare min masterkurs här. Så det var det första stället jag tänkte på när jag blev färdig, och det gick jättebra för att jag stannade. Och jag bor fortfarande i Göteborg, men är här i Växjö varannan vecka. Och jag vill förtydliga lite att jag är inte filmvetare. Jag kommer mer från litteraturvetenskap och kulturstudier. Så jag arbetar med en sån här större syn på texterna och mycket med film och bild, med mer om på den här interaktionen av olika texter, typer av texter.
Just det, vi ska komma tillbaka till de här begreppen. Ja. Intermedialitet och sånt senare.
Exakt.
Ja, my bad.
Nej, men det var ju en bra ingång.
Ja, för att vi kommer ju att diskutera en hel del den forskning som du har bedrivit inom filmvetenskap, kan man säga.
Eller, precis.
Eller kopplingar mellan film och litteratur. Och vi tänkte vi börja lite på lite högre nivå, så att säga, och diskutera lite de begrepp som du har laborerat en hel del med. I tidiga avsnitt av HUM-podd så har vi haft uppe begrepp som antropocen och kapitalocen. Så de kanske inte behöver gå in så hemskt mycket på, men du har lite andra intressanta begrepp som du laborerar med i din forskning. Till exempel more than human worlds och non-human others. Vi skulle vilja att du utvecklade de två begreppen lite mer, vad du menar med dem.
Jo, det är två begrepp som ligger väldigt nära varandra, och de används väldigt mycket inom ekokritik och posthumanistisk teori. Och de syftar på ett sätt att tänka på naturen utan att gå tillbaka till den här idén av naturen som någonting som är utanför människan. Det är ett sätt att tänka vår existens med miljön, med naturen, men inte med människans eller människosläkten som den viktigaste släkt eller den viktigaste varelse. Och det är därför man söker sätt att prata och diskutera och tänka på olika fenomen med de här begreppen som belyser just den här positioneringen. Och det handlar inte om att man ska inte tänka på människan, eller man ska bara tänka på djur eller andra arter, utan att det gäller att omtänka människans position i olika hierarkier och maktförhållanden och sådär. Speciellt i en tid där vi har en stor miljökris, då är det användbart.
Får jag sticka in där?
Ja.
Det här begreppet non-human others hade ju en speciell definition, alltså någon slags typ robotar och alltså icke besjälade väsen.
Mm. Jo, för att många av de här forskare som Donna Haraway till exempel, som använder de här begreppen, tar med inte bara organiska varelser och fenomen utan också teknologiska. Därför att i vår tid, och speciellt under de sista åren, så accelereras den här påverkan som teknologi har i våra liv och hur vi relaterar oss till exempel våra mobiltelefoner, som börjar att bli en mycket, mycket viktigare del av våran liv. Och Det är ju en aspekt. Och en annan aspekt som Donna Haraway till exempel lyfter fram är att om vi tänker på cyborg, på robotar och sådana varelser eller ja, vad ska man säga, att de kan hjälpa oss också att tänka om vad en människa är för någonting. Att den här sätt att tänka på människan som en väldigt unikt eller en varelse som inte förändras, som är, vad ska man säga, alltid på samma sätt, håller på att förändras, och det har alltid förändrats. Det är därför man använder den här more than human others.
Ja, intressant. Ja. Ja, men då fortsätter vi. I ett projekt från 2019 så tar du det ju an två argentinska filmer. Och den ena är faktiskt regisserad av en österrikare bosatt i Argentina. Och den ena heter då A Decent Woman, alltså en anständig kvinna ungefär. Och den andra Beauty, alltså skönhet. Det är ju väldigt speciella filmer, så vitt jag kunde förstå utifrån det du har skrivit om dem. Och de tar med den ekologiska aspekten, och det kallas då för ecocinema. Vill du bara börja med att introducera oss till handlingen i dessa filmer?
Det är två väldigt olika filmer, men de har gemensamt att de är inte kommersiella, utan de visas på speciella filmfestivaler till exempel och attraherar en speciell publik. Gemensamt också för dem är att de har kvinnliga karaktärer som arbetar hemma hos andra familjer, och det är ju den här klassaspekten som är väldigt påtagligt i båda filmerna och som är fortfarande avgör en del av den sociala strukturen som finns i Sydamerika. De här kvinnorna. Så det är två unga kvinnor som bor och arbetar hemma hos andra familjer för att hjälpa till med städning och sådana saker. Och sen är det slut med det som finns gemensamt, för att Nosila Tiahla Bechesa, alltså Beauty, handlar eller spelas i norra Argentina, nära gränsen till Brasilien, i ett område utanför den stora staden och nära en väldigt speciellt landskap som på svenska skulle vi säga skog, men det är ju inte riktigt, det är en väldigt speciellt ekosystem som är just nu hotat av avverkningen för flera anledningar. Och en av dem är att de här gigantiska sojaodlingarna som görs för att det är en mycket stor investering och en bra investering. Och ja, de här avverkningarna påverkar olika folk som bor i de här, som den här flickan som är huvudkaraktären i Nosila Tiah i Beauty. Så det är ena filmen. Och den andra filmen, A Decent Woman, handlar eller spelas i ett område utanför Buenos Aires, alltså Argentinas huvudstad. Och den porträtterar ett område, ett stängt område som där, vad ska man säga, rika människor bor, som vi har ingen liknande i Sverige, tror jag.
Gated community.
En gated community.
Säger vi nog också. Ja.
Exakt, tack. Ja, det är en sån stor fenomen som har utvecklats mer och mer de sista åren. Och det är människor från den stora staden som har möjligheten att köpa utanför, och med den här idén att komma närmare naturen också och avskilja sig från ljudet och andra problem, säkerhet och så vidare i den stora staden. Men den här ju skapar konflikter såklart, för att det är väldigt få människor som får gå in och man skapar en slags apartheid-samhälle. Så att i den här filmen så följer vi en av kvinnorna som kommer in på den här gated community för att arbeta. Också för att städa. Och i den här filmen så finns det ju också en ekologisk konflikt, och det är den här som uppstår mellan områden, den här community med deras grannar, som är en slags grupp, nudistgrupp, som bor på en väldigt speciellt sätt och som människor som bor i den här gate community inte gillar, för det är mer en konservativ livsstil. Och det är en väldigt satirisk film som slutar inte så bra. Men den här flickan som vi följer som är huvudkaraktären är väldigt intresserad av det som handlar på andra sidan och kommer närmare och närmare dem. Så det är ju lite hennes resa som vi får följa. Samtidigt som vi har den här konflikten för landet, för vem får vara var och så vidare i bakgrunden hela tiden.
Som jag förstår det så är det ju uppbyggt kring två polariserade områden, både i den ena och den andra. Det ena är liksom stad och land och urinvånare. Och det andra är då gated community kontra så här liksom revolutionär nudist samhälle. Alltså på det viset försöker väl filmen att ta upp gränsdragningen mellan den mänskliga väldigt avancerade civilisationen och det så kallade naturliga. Men hur förfar filmerna? Blir det naturliga så att säga idealiserat, eller hur hanterar de detta? För det är ju lätt att få de här enkla kontrasterna.
Ja, exakt. Men det är ju lite grann det du frågar, en av ekokritikens viktigaste uppgift och som jag är väldigt intresserad av. Just att inte hamna på den här idealiseringen av naturen som någonting orörd och fint som är utanför oss och som vi kan komma tillbaka till. Och det är det som är problemet, för att det finns ju ingen tid att komma tillbaka till. Nej. Det vi har, och det är alltid i förändring. Och båda filmerna, jag tror att de har en väldigt olika ingångar i det. I Nocilla Tiach, i La Vecesa, Beauty. Jag tror att det är bättre på det viset att visa en komplex bild av the modern human world. Därför att den idén, just grundidén i den filmen, är att utveckla den här huvudkaraktärens tillhörighet med skogen. Men också hur skogen är en del av hennes personlighet, hennes väsen och hennes språk. Det är väldigt bra gjort genom bilder och jord och en konstant blandning av de olika språken, alltså spanska och uichi, jämtes, det som är språket som hon pratar. I den andra filmen, den är väldigt, jag måste säga att ingen av dem har en typisk eller vad ska man säga, mainstream narrativ, utan det är väldigt mycket impressioner och väldigt olika handlingar som ibland vet man inte riktigt hur de kopplas ihop, för de är väldigt poetiska. Så att den andra filmen, A Decent Woman, jag tror att naturen där i slutet, som jag förstår det, det slutar med att alla människor dör.
Just det.
Ja, det slutar inte så bra.
Nej.
Och jag tror att lite grann budskapet där är att människan är inte avgörande och inte viktigt, utan det är allt det andra som kommer att ta över på något sätt och kommer att fortsätta. Men samtidigt, den filmen också, den kritiserar den här idén av naturen som någonting väldigt vackert eller någon slags ställe att komma tillbaka till genom de här referenserna till himlen och till de här paradisen. För att det slutar så illa, och det gör lite narr av de här genom de här nakna personerna, genom alla de här affischerna som på något sätt ifrågasätter den här idén. För det är problemet med de här två olika samhällen, är att båda har en slags längtan till en paradis. Och båda har en idé, en fixerad idé av en paradis. Men ingen av dem fungerar egentligen. Så det, jag tror att det är där kritiken kommer
ja,
med.
Just det, förklarar ju, försvarar ju redan på min fråga egentligen. Att det slutar, med, slutar så våldsamt i den ena. De blir skjutna där på golfbana eller vad det är. Det är rätt hemskt, ja. Men tolkningen är ju då på något vis att människan kommer att utrota sig själv.
Ja, exakt.
Kan man säga, va? Ja. Ja, men då kommer vi till en annan aspekt. Och det är det att du menar att det också finns religionskritik i det här. Det är ju en präst som predikar. Och samtidigt finns det ju bibliska intertexter, så här kärlekens budskap i Korintierbrevet. Hur får du ihop det med människan och djuren där?
Jo, speciellt i beauty är religionen väldigt påtagligt och en intressant intertext. Delvis så är det speciellt, alltså katolicismen i den här regionen är stark och fortfarande i konflikt med alla tron och alla religion, sätt att förhålla sig till religionen som finns där. För det är fortfarande ställen som håller på att koloniseras. Och det ska man tänka på, att vi tänker ofta på 1500-1600-talen som de perioden där koloniseringen gjordes i Sydamerika. Men den här perifera områdena kom mycket senare och det pågår, och det beror på att det är olika landskap. De kanske inte har haft samma betydelse i början av de här processerna, så att man har dragit gränserna mellan länderna. Men kolonisering har pågått och fortfarande pågår. Och det uppstår många konflikter för landet, för resurserna och också med religion och med trosystem. Och vi vet också att religionen har också varit ett väldigt effektivt sätt att kontrollera och så vidare. Alltså att få koloniseringsprocessen gjort. Så att på något sätt tror jag att prästens närvaro är på något, fungerar som en påminnelse av den här konflikten som pågår. Också den här familjen som har anställt den här flickan är religiösa. Man ser symbolerna i deras hus. Men samtidigt så kommer den här scenen som är väldigt intressant under mässan, att fåglarna flyger in genom fönstret när prästen läser Bibel och avbryter genom flaxande, genom ljudet. Och folk på något sätt, hela den här heliga känslan avbryts och folk småler och prästen blir irriterad och ber församlingen att lyssna på Guds ord, säger han. Och inte hans ord, utan Guds ord som är det viktigaste. Så det är en väldigt bra exempel av hur The More Than Human World interagerar. Och det uppstår en annan slags dialog. Och det är väldigt intressant hur församlingen sen tolkar och pratar om det här. För de har inte, det är en del som har inte tyckt om den här prästen, som är väldigt tråkigt när han pratar. Så de tycker att det är väldigt roligt att fåglarna har fått honom att tyst och sådär. Så att, ja.
Det... Ja, men då förstår man ju det. Mm. Ja, tack ska du ha.
Vi går nu över till ett annat projekt som du har jobbat med, och där vi har läst ett utkast till en artikel som vi tycker är väldigt spännande och som vi gärna vill höra mer om. För den handlar om ett spanskt YouTube-mem som blir till en barnbok. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, Jo, det är en video som... Jag ska faktiskt säga hur jag började med den. För jag brukar titta på barnböcker på biblioteket. Och speciellt på stadsbiblioteket i Göteborg. Speciellt vad de har tagit på spanska. Är jag väldigt intresserad av. Så jag plockade den här boken som hade en åsna. Och började jag läsa. Jag tänkte, men jag känner igen den här på något sätt. Och sen kom jag på att... Och sen hittar man i boken också en referens till en stor medial video som kom under pandemin. Som handlar om en man som träffar sin åsna efter lockdown i Spanien. De hade inte kunnat ses för flera månader för det var väldigt strikta regler i Spanien. Så han kommer till åsnan och han filmar inte sig själv utan landskapet och där åsnan kommer och ropar efter henne och hon kommer springande och de börjar prata och han börjar gråta och åsnan börjar och så hon låter som att hon gråter och det var ju en så stort viral fenomen som blev stort först i Spanien men också sedan i Argentina, i Pakistan, i alla möjliga länder.
Och du kanske fläta in, åsnan heter Baldomera.
Baldomera.
Ifall man vill hitta den här klippet. Ja.
Tack, ja, Baldomera. Det finns ju massor av reproduktionen av videon. Och jag var väldigt intresserad av det för att när jag började läsa... Varför och hur det kommer sig att det var så stort. Det var något annat som kom upp. Att videon blev inte stort på alla ställen samtidigt. Utan det blev stort när de började och lyfta fram de här restriktionerna i varje land. Som till exempel i Spanien. Ägaren till åsnan. Så fort de lyfter restriktionen så kommer till Valdomera och träffar henne och gör den här videon och blir studerad. Och 6 månader senare, när den här processen startade i Argentina för att det tog längre tid att lyfta restriktionerna i Argentina, så blir videon stort där och så vidare. Så jag var väldigt intresserad av varför händer det och hur kommer det sig att den här blir en bok och en bok för barn. Som har också översatts. Så det är det bakgrunden till den historien.
Ja, men det är ju ett fascinerande just fenomen här. För det är en väldigt kort YouTube-video. Och barnboken är ju fler sidor än en. Så att just den processen utav vad jag tror ni inom fältet intermedialitet, alltså vi där brukar kalla för adaption. Den processen som ju du då analyserar i den här artikeln. Vad är de centrala förändringarna som sker i överföringen från ett medium till ett annat?
Ja, det är som du säger. Den viktigaste är att det måste expanderas. Det måste göras längre. Så det var det som var väldigt intressant för mig. För att vanligtvis när man läser adaptationsteorier. När man till exempel... Vi studerar romaner som blir till film så brukar det vara andra hållet att man måste förminska det och ta bort grejer, hur man väljer och varför och sådär. Och i det här fallet så var det tvärtom att man måste fylla delar av historien, man måste göra det intressant för barnen och åt vilket håll och varför och vad ska man välja och den här författaren. Eller det är två författare. En är Valdomeras ägare och sen en till som har specialiserat sig på barnlitteratur. De väljer just att kommentera om miljökrisen. Så att de i några avsnitt i den boken så ser vi Valdomera åsnan som tänker varför kommer han inte, varför kommer han inte? Hon är ensam på landet. Och hon spekulerar, vad kan det ha hänt? Och de här teorierna har just med miljökrisen att göra. Till exempel så tänker hon att han kanske är sjuk för alla miljöföroreningar. Eller han kanske isen har smält så han sitter på en isbit som flyttar på landet. Men samtidigt, när hon går igenom de här teorierna, så säger hon, nej men vänta, det finns ju inga föroreningar nu för att... Och vi ser på bilden, hon säger det inte, men vi vet att den här har stannat av för pandemin. Och det är ju väldigt intressant att den här berättelsen är kopplad till, jag vet inte om ni minns, men det fanns ju en period inom pandemin just i början där vi såg många nyheter som handlade om att djur som kunde komma ut till staden, där ställen där vatten var oren som hade blivit rent. Mm. Mycket koldioxid sparades för ingen kunde flyga. Och det här var liksom en bra nyhet kanske i början av den här perioden. Och det är det som kommer genom den här transmediala processen in i boken. Och jag tycker det är väldigt intressant och just de här kommentarer om miljö och att det kommer till en barnbok.
Ja, det är intressant. Just den här transmediala processen. Och nu tänkte vi att vi skulle få det att spekulera lite. Låt oss tänka att det skulle vara den omvända riktningen här. En barnbok som skulle bli till en YouTube-film. Vad skulle du utifrån de teorierna inom transmedialitet förutse skulle hända?
Ja, jag ska fuska lite för att jag har redan tittat på det lite grann. Men för att just nu så är det teknologi så nära alla. Och det finns ju stora möjligheter att göra olika, producera olika material ganska lätt. Och vi ser nu att det finns ju en stor grupp av människor som producerar och en stor grupp av människor som också läser de här böckerna som kommer på YouTube. Det är någon som läser dem bara. Det är ju, det finns ju människor som har sina egna kanaler som ägnar sig åt detta, att läsa barnböcker. Det är också ett sätt som bokförlagen har använt. Och den här har utvecklats under den sista tiden mer och mer, tills att man har fått en väldigt speciell typ av text som jag hoppas kunna ägna mig åt lite i framtiden, som är en slags animerad version av boken. Men det är ju inte riktigt som en animerad film, utan att man visar väldigt bra bilden på boken. Och sen får man en liten animation, en liten rörelse av just den här åsnan till exempel. Och man visar väldigt mycket, väldigt nära texten. Och så läser man, man hör off rösten som berättar. Men det som jag tycker är väldigt intressant i just de här nya typen av transmediala fenomen är att man, de här bilderna fokuserar väldigt mycket på den materiella sidan av boken. Att man ser pappret, att pappret låter, att man på något sätt vill understryka just den här materiella erfarenheten av att läsa. Och det tycker jag är intressant. Jag kan inte säga mycket mer för jag måste forska mer. Men jag tror att vi just nu är i en period av att tänka om våra digitala vanor och speciellt hur barn relaterar sig till det. Vi har en stor debatt i Sverige just nu om hur mycket barn har kontakt med skärmen och sådär. Så att det är väldigt intressant att se hur alla de här texterna som finns omkring barnen och som barnen idag läser på väldigt olika sätt än vad vi har gjort. Så att det är väldigt intressant att se hur det ska utvecklas. Mm. Båda de här positiva och kanske negativa delarna. Hur ska vi överbrygga de här utmaningarna?
Ja. Spännande. Vi har fått lära oss väldigt mycket. Men våra poddar avslutas alltid med ett stående inslag, nämligen att våra gäster får reflektera över Linnéuniversitetets nyckelord. Och då måste man alltid läsa nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Vilket eller vilka av dessa kan du relatera dig till?
Jag tror att jag kan relatera till alla. Egentligen, jag tycker väldigt mycket om närhet, att ha som huvudord närhet. Såklart för min forskning, det handlar om att förminska avståndet mellan människan och the more than human world. Så att det är väldigt, en väldigt viktig ledtråd i min forskning och min erfarenhet här på universitetet. Och sen de andra var...
Nyfikenhet och nytänkande och nytta.
Ja. Och nyfikenhet och nytänkande det tror jag också är viktiga ord för mig och i min forskning. Det har alltid varit, för jag tror att det är nytänkande som vi behöver för att förstå den världen vi befinner oss i. Och jag tror att humaniora och att tänka just på den här gränsen mellan kultur och vetenskap är väldigt viktigt just nu. Det räcker inte bara med att tänka på teknologi och de hårda vetenskapen. Det hade inte gett oss alla svar som vi ser nu, så att vi behöver nya sätt att tänka. Och då måste vi vara nyfikna och försöka använda och skapa nya sätt att omvärdera vår situation och att förstå det.
Och, ja. Ja. Ja, men det är ju fullgott svar, tycker jag.
Man verkligen. Behöver inte kommentera.
Nej, precis. Men då tackar vi Leticia och tackar dig för din medverkan. Det var väldigt intressant. Och då avslutar vi här och säger...
Tack så mycket. Tack så mycket. Till er båda.
Ja.
Tack.
Ni har lyssnat på ett avsnitt av HumPod, aktuell forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet.